Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 11 februari och vi är nyss hemkomna från Tanteba igen.
Så är det.
Tanteba.
Tanteba.
Donostia. Lärde vi oss att stan heter på baskiska. Det kändes ändå som att de satte stoltheter i det där.
Det gjorde de tveklöst. Alla skyltar var ju också på baskiska först och spanska sen. Så att man fick ju känslan av den där frihetsrörelsen. Innan matchen också, innan derbyt, så kom det ett litet protesttåg med något budskap om att man ville ha ett baskiskt landslag. Ja.
Och då tågade de i armkrok. Bilbao och Real Sociedad-supporterna.
Ja, och så pratade vi med en dam där som inte alls var med på tåget. Tyckte inte alls att det skulle vara något baskiskt landslag. Vad är det för trams?
Nej, men man får lägga ner de här autonoma liksom, frihetskamperna när det kommer till landslagsfotboll.
Ja, ja, ja.
Alltså, man kan ju inte hålla på och så här, då får man gå hela vägen.
Ja, ja.
Det är så här.
Plus att det är alldeles för luddigt det där med vem som är bask och vem som inte är bask. Ja. Det är för luddigt, Gustav. Så här är det bara.
Det var väl det är 6 år sedan. Jag och kameraman Oskar Ekvall, The Ask, spenderade 2 veckor i Östersund.
Okrönt konung i fantasy.
Ja. Vi var 2 veckor i Östersund för att täcka Konifa. VM för dessa landslag.
Alltså, var det inte då du pratade med Balotellis brorsa?
Icke erkända stater är Konifa då. Alltså, det var Sápmi då, det var hemmanationen, samerna. Och så fanns där Sydsudan, det var något gäng från Ossetien, rysk någonstans. Balotellis brorsa, han spelade i Padanien.
Just det. Och sen så var Padania som är alltså det norra Italien, men det finns ju någonting rasistiskt över Padanien också.
Exakt, det är inte det typ Lega Nords fäste.
Men vart det är ju och sen så handlar det ju väldigt mycket om, precis som i Katalonien. Förstår, vill jag inte försöka förenkla politik på något sätt, men det finns ju någon slags trötthet i att betala skatt som går till då stora delar, eller någon slags här Robin Hood-skatt som går till södra Italien till exempel. Ja. Det finns ju Padanien också. Kolla vad rika och bra vi är. Vi vill behålla de pengarna. Tänk vad bra vi skulle få det.
Jag vill minnas att Isle of Man gick och vann hela rasket.
Asså.
Men jag har också 2 starka minnen från den här turneringen. Dels då
var det inte en magisk intervju?
Jo, jag gör en intervju med Sydossetiens lagkapten. Alltså, den språkbarriären som fanns mellan oss två, den var inte nådig. Aldrig sprungit på någonting liknande, vare sig förr eller senare.
Här vill man höra.
What does it mean, would you say, to the South Ossetia?
Politica.
No.
Good.
This is hard. This is hard.
Good. I like Konifa. I like you. I like this. All is good.
Okay, but for the team.
Your
team, South Ossetia. You being here in this tournament, what does it mean for the South Ossetia?
Det här går inte. Can you translate?
Nej, och sen då så var det ju väldigt minnesvärt då när gänget från Sydsudan kom. Mm. De hade ju, det här var killar som, de hade inte sett mycket av västvärldens moderniteter. Så att liksom, när de kliver in på Scandics hotellrum där, alltså de har aldrig sett ett strykjärn.
Men vem finansierade allt det här då? Hur hade de ens möjlighet att resa och bo? Det löstes på något sätt.
Ja, kan det varit Nordicbet? Alltså, det var väldigt mycket Nordicbets turnering.
Ja, ja.
Så jag tror att det kan nog mycket väl ha varit de som finansierade i alla fall Sydsudans resor och biljetter dit. Hur som helst, grabbarna kliver in på hotellrummet. Vad fan är det här? Tryck på den knappen. Sätt i den där grejen i kontakten. Vi ser vad, alltså så här, det går inte att föreställa sig liksom hur man ser på ett strykjärn om man aldrig har sett ett strykjärn förut. Så jag vet inte. Men de trycker i det där jävla strykjärnet och lämnar i sängen. Rummet.
Men jag tänker, då får väl nästa gång Basken skicka sitt landslag dit då. Det är väl typ Bilbao. Och som är någon Oyarzabal eller någon sån där.
Ja, men vi fick ju utrymma hela hotellet. För att det började ju brinna i sängen. För att grabbarna slog ju bara på det där strykjärnet. Jaha, det här var inget, det var ingenting som hände här.
Det var inget kul med det här.
Det lät ingenting. Det lyste ingenting. Vad fan är det här? Skit i det här. Lämna det i sängen.
Man kan ju raljera lite kring det där. Det finns ju såklart någonting djupare i det, men det är ändå kul.
Ja. Fick också upp ögonen för hur deppigt det är i en stad som Östersund en helg.
Alltid.
I maj.
Okay. När det inte är skidskytte-VM i Östersund så är det inte jätteroligt.
Jag ska gick på bio. Klockan 7 så Godzilla.
Vad köper du när du går på bio? Vad är det för snask?
Jag gillar ju hot snacksen.
Ah, okay. Jag köper alltid en mellanpopcorn och sen så M&M som jag då häller i. Och så blir det sött och salt ihop. Smarrigt som fan. Det är ett tips.
Gubbigt.
Och så en iskall Pepsi till det. Mm. Sa du nu då?
Nej, där sa du något. Mm. Okay. Men du, ska vi lämna Konifa och Östersund 2014?
Ja.
Och kanske även lite San Sebastian bakom oss? Nej, det ska vi inte göra.
Nej, alltså grejen är så här, jag har ett svep.
Ja, det var dit jag skulle.
Det har varit en matig helg, det har hänt mycket.
Men så känner jag bara att jag fick inte ihop den övergången till svep-pushen. Men skitsamma, här kommer ett svep signerat Thomas Wilbacher.
Så är det. Och hur summerar man då en fotbollshelg i San Sebastian på bästa sätt? Jo, självklart genom att hylla den nya kungen av Anoeta. I ett halvdött, bortroterat, ganska trist derby hände det något i den andra halvleken. Det började med att Isak värmde upp och tände hela arenan. Sången, ole, 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 Isak, Isak, tog sig från kortsidan till långsidorna. Och när han väl kom in slog det äntligen gnister om Larreals anfallsspel. Från baskisk stiltje till eld. En sombrero och ett par vassa skott, sedan kom assisten och till slut målet. Real Sociedad seglade från kusinerna i tabellen. Och i veckan väntar semifinal i Copa del Rey för den nye kungen av San Sebastian. Och för att hålla oss på temat passar jag på att lyfta Robin Quaison som alltså gjorde sitt andra hattrick den här säsongen. Och han är uppe på delad femteplats i Bundesligas skytteliga. Och han gör det alltså i maj. Så jag kommer ihåg det deppiga Mainz. Jag räknar med att större klubbar kommer rada upp sig för att få Quaisons signatur på ett kontrakt i sommar. Sen tar vi Ibrahimovic där vi ändå har farten uppe, va? Ja visst, dröm gärna som jag om en magisk tridente i EM. Quaison, Isak, Ibra. Va? Bäst i Milan som trots mål av Ibra och 2-0-ledning i paus lyckades torska i Derby della Madonnina. Jag vet inte vad Conte sa i paus, men det lär ha varit högljutt i Inters omklädningsrum. Toto tar med sig Ibra Kadabra som flög 2.56 över marken och mot toppform. Från Spanien tar vi annars med oss en krigarseger av Barcelona där altruisten Gusten Messi assade till samtliga mål samt en ny imponerande insats av Real Madrid. Jävla form de är på väg mot då. I Italien gick Inter förbi Juve som kryssade mot storklubbsdödaren Hellas Verona inför sångstarka, mäktiga Bentegode-publiken. Lazio hänger också på, bara pinnen bakom efter lilla fina 1-0 på Tardini i Parma, som för övrigt fick klara sig utan skadade Kulusevski. Napoli då? Var inte de lite på gång? Ha, Lappadola garvade åt det och bombade Lecce till segern. Härliga de är ändå, Borrells rövargäng från Salento. I England blåste City West Ham bort till fantasy-spelarnas stora förtret samtidigt som Sheffield bara fortsätter imponera och Ancelotti definitivt vänt på steken i Everton. Segern tog dem upp på en visserligen tillfällig kanske men ändå fin sjunde plats med dunderhäng på Europaplatserna. Kanske blir det ändå Evertons vår, va? Det känns i alla fall väldigt starkt i min mage. Ska han säga något om Bayern Leipzig eller tänker ni? Okej då, 0-0 var fan årets besvikelse på en match som på förhand lovade så mycket mer. Mäktigt dock av Nagelsmann som visar prov på att ha både en plan B och en plan C i de stora matcherna. Leipzig, de är fan på riktigt, Gusten. Och visst, lugna er, jag vet att han gjorde comeback efter avstängning. Mäktiga 1,90-pjäsen med hela kroppen fullproppad av fotbollstalang. Super Mario Balotelli, hängning i balja. Men han var fan bra. Och det räcker gott, Gustav, det räcker gott.
Han var fan bra.
Ja, men det får fan räcka någon gång ibland också att någon gör en positiv, skön insats, kämpade på alla bollar, liksom snuddade mål och liksom... Ja. Det är ändå, det händer någonting.
1-1 hemma mot Udinese behöver inte vara fyskam.
Nej, De Pauls kvittering. Kanske är det han man ska hylla, men nej.
Jag trodde du skulle säga någonting om, alltså i och med att det var ett sånt tydligt svensk filter på svepet där, när du var på Bayern Leipzig. Alltså det som
toppen
har blossat upp här efteråt med Changa, heter hon.
Sheriffen menar du?
Emil Forsbergs fru.
Mm. Som då, han själv kallar för sheriffen.
Ja.
Nyligen i en intervju.
Jag såg det. Mm. Hon skickade ut en Instagram-bild där det typ var budskapet att ingen har rätt att behandla dig som skit.
Nej.
Det var väl ganska så icke-subtilt att det var Julian Nagelsmann som var adressaten här, va?
Kändes som det, va?
I och med att det efter lite storm, efter lite snack, kanske någon reprimand, så togs inlägget bort. Då vet man ju att liksom så här, ja, men då får man väl fan stå för att man har skickat ut det. Nej, det handlar inte om Nagelsmann om nu någon därifrån undrar. Hon får väl lägga ut den bilden om hon vill. Fan,
någon har satt sig på min make.
Exakt, någon har satt sig på
jag är lagt på det.
Ja. Ja. Här har ni min tanke om det. Stå på dig, Changa.
Såg någon nyhet nu på morgonen också. Om ett
men fan, ska man ut och svinga så får man för fan svinga.
Tycker jag.
Va?
Ja, stå, fan, hålla filterlös. På liksom, stå för åsikterna.
Men hålla på att svinga och sen backa. Nej. Ja.
Lite golas där till sheriffen. Stå på det.
Exakt. Hon började banka ut en snitzel och så nej.
Nu kommer det ju massa rykten om att han är på väg bort från Leipzig och ja, men att det finns ett stort missnöje ändå och att det inte helt lirar med. Men Nagelsmann, som man ändå får säga liksom, ligger där precis bakom Bayern München och ändå sneglar mot en ligatitel den här säsongen. Nu tror man ju inte att det kommer bli så, men ändå.
Nej, och jag fattar inte riktigt alltså, antingen så är jag Guds gåva till jinxen. Eller så har någonting hänt här som inte ens vi har kunnat förutspå. För du kommer ihåg hur vi pratade om Emil Forsberg och Nagelsmann i bara början på december, 2 månader sedan. När han skickar Leipzig till åttondelarna i Champions League, Nagelsmann springer längs sidlinjen och så sa jag då i något tuttavsnitt att nu tror jag verkligen att Nagelsmann på presskonferensen kommer börja prata om Emil Forsberg som en av de bästa spelarna i Europa och en av de bästa spelarna han har tränat och så vidare och så vidare. Istället har det skurit sig totalt. Det är liksom, det är apelsinjuice som gäller. Det, kanske, det är olja och vinäger.
Det kanske går att reparera. Så att göra en fin vår i alla fall.
Men det är ändå trist att bara 2 månader efter att det kändes som att nu pikar Emil Forsberg, i alla fall under Nagelsmann, så sitter vi i den här situationen. Changa får ta bort Instagram-inlägg och det pratas om liksom frysboxen. Mm. Tråkigt.
Mm. Nej, jag tror han kommer jobba sig tillbaka. Han är för mycket talang och för bra spelare, för viktig för Leipzig för att man liksom bara ska vaska honom.
Ja.
Han kostar ju en del pengar också.
Vi får se vad som händer med Foppen. Sitter väl på kontrakt till 2022 dock.
Det är klart att det säkerligen kommer liksom finnas klubbar som är intresserade av honom. Och jag menar, han går in som nyckelspelare i ett EM för ett Sverige som bara seglar upp men som inte en titelutmanare kanske, men ändå ett lag som borde gå hyfsat långt.
Alltså, frågar man sheriffen eller kanske frågar man generalen, så är vi väl favoriter. Var det inte det Laul dunkade
ut? Jo, just det.
I fredags.
Var det generalen? Ja. Han sa att det var favoriter till EM-titeln.
Ja,
han måste väl göra det för att provocera?
Jag vet inte. Och sen så var väl kanske det ordagrant en av favoriterna. Eller? Ah, alltså, okay. Vi börjar mer och mer bli en av... Han antyder i alla fall att det finns något slags nytt favoritskap kring Sverige.
Ja, men så är det ju inte.
Nej. Vi gör väl så att vi tar oss tillbaka till San Sebastian. Många har hängt med oss under de här dagarna via vår Instagram och Twitter. Det har varit väldigt roligt. Kul att så många har uppskattat att få en inblick i en sån här helg. Mycket god mat.
Mm.
Jävla trevlig stad, måste man säga. Stort tack till Simon också för att man drev igenom den här tävlingen. Som kom från Strive i då rättighetsskiftet.
Precis.
I somras då. Vart jättebra. Superbiljetter.
Vi satt riktigt bra också för den andra halvleken eftersom Alexander Isak. Det var ju speciellt i och med att man roterade, som jag sa i svepet, så roterade båda lagen lite bort den här matchen inledningsvis i alla fall. Och det kan man ju förstå.
Tydligt, så att man ska komma ihåg då, som vi var inne på med Pintorp förra veckan, att Bilbao är ju också i en cupsemi.
Ja.
Och när motståndarna heter för deras del Granada, för Real Sociedads del Mirandés, så är det liksom så här, ja, men vi kan faktiskt spela Copa del Rey-final om en buckla som vi typ aldrig vinner.
Nej.
Mot både en vän och en rival. Mm. Alltså båda har ju jätteläge på att vinna den här titeln.
Det kändes som, eller vi kanske ska komma till det, vi kan väl ta Isak i mål. Du hade pratat med någon person där dagen innan som inte visste vem Isak var. Men det var ju ganska tydligt när vi kom in på arenan att han var den stora stjärnan i det här laget.
Ja.
När han började värma upp, som jag sa, i svepet så
kanske liksom, värt att braska då att Ödegård var ju inte med i truppen.
Nej, ja. Alltså, just i den här matchen efter Alexander Isaks stora succé på Santiago Santiago Bernabeu, för det ska man ju också ta med sig. När han gjorde två mål tog de till en historisk semifinal, och man har blickarna och man har säkert hopp och tro på faktiskt att vinna hela Copa del Rey. Så var ju Alexander Isak ändå liksom, ja, mannen på allas läppar. Och jag tror nog inte att det har inte varit tydligare än så här att liksom en spelare kröns på det här sättet i San Sebastian ja, men på väldigt lång tid.
Nej.
Och man andas så jävla mycket optimism inför liksom det som komma skall och det som har varit också den här säsongen som har varit extremt positiv. Att man upplever någon slags peak fotbollsmässigt just nu i staden på väldigt, väldigt länge. Och då blir det så jävla mäktigt att Alexander Isak reser sig från bänken, går för att värma upp, och sången då höjer sig från kortsidan och den då letar sig till långsidorna. Det finns ju någonting jävligt starkt i det, tycker jag. Ja. Att när en sång till en spelare inte bara stannar på läktaren. Alla lag har ju en ramsa som liksom tar sig till alla läktarsektioner. Så är det ju. Men det är sällan liksom när en spelare liksom får det. Och det här var innan han ens kom in. Mm. Och sen så just den impacten han hade på matchen. Att han kom in och gjorde sån jävla stor skillnad på matchbilden.
Det var länge sedan man upplevde något liknande.
Ja, faktiskt. Han var sån jävla energiboost till Real Sociedads anfall som var ganska tempofattigt. Det hände inte speciellt mycket. Och just den här känslan att när han fick bollen på sista tredjedelen så var det farligt. Ja. Det slog gnister om honom, och det var som jag sa, någon sombrero, och sen så missade han kanske avslutet då, men sen så var det en offside med ett skott som gick precis utanför, men du vet, det hände grejer, någonting var på gång, och så kom den där snygga assen och sen så då brunkade in ett mål på det. Han tar ju löpet på slutsignal, det tycker jag också är så jävla mäktigt, ensam, och väljer att ta in hyllningarna.
Och det måste faktiskt jag säga, det kändes väldigt lite Alexander Isak. Eller det kändes nytt kring Alexander Isak. Han har ju varit, oavsett om det har varit i AIK när han har avgjort något derby på sin födelsedag, eller när det har varit landslagsdebut och han har gjort viktiga mål i EM-kvalmatcher, eller hittills i Real Sociedad-tröjan, så har ju han varit ganska liksom, han är modest och han är inte den som står och hoppar och skriker och sjunger, utan de andra spelarna får nästan knuffa
lite
fram
honom. Lågmäld.
Exakt, det är inte de stora orden eller gesternas man. Mm. Men här var det verkligen som du säger, på slutsignal. Han älgar längs hela långsidan mot supporterna, och det är samma sak när han gör mål, eller när Sociedad gör 1-0. Mm. Det är inte Isak som gör mål, men det är ändå han som hoppar över reklamskyltarna och in i kortsidan. Det känns som att han har exploderat även liksom så här personlighetsmässigt. Ja, att nu lever han ut så jävla mycket känslor också.
Ja, och då skulle jag också vilja ta med det gula kortet som han tar i slutet av matchen när Muniain tar ett straight red.
Ja, det var ganska tydligt. Tydligt rött kort.
Det var ett fuck off. Liksom,
Faktiskt shit.
Alltså. Nu, jag ska inte vara med mer. Rött kort och vem älgar fram? Vem är först fram? Det är ju många som blir upprörda. Jo, det är Isak och han är inte närmst.
Nej.
Han är ändå 50 meter därifrån och så tar han några snabba kliv och är först fram och liksom tydligt markerar att så här gör man inte. Och sen så kommer slutsignalen då 7 minuter senare, och då slutar det med, efter älget längs långsidan, så slutar det med att han hoppar in i kurvan. Till slut kommer laget, hyllningarna, han står kvar och sen så är han på väg av planen och sen vänder han bara på sig och så går han ner mot kortsidan igen, tar av sig tröjan. En historisk tröja som han säkerligen kanske på något sätt vill spara. Fan, när jag avgjorde baskderbyt. Men den ger han då till supporterna på kortsidan. Jag tror att tröjan fångades av en liten kastvind. Så han liksom hoppar över och det finns en liten distans där på ett par meter. Den kommer inte hela vägen fram, så han får hoppa över igen då och skicka den. Alltså, det är svårt att prata om genombrott med Alexander Isak, genom att han redan har fått sin internationella genombrott. Men det här var ett genombrott till någon slags ny nivå, skulle jag ändå vilja kalla det för.
Ja, och det namngav vi ju episoden senast här med Pintorp efter Real Madrid-matchen. Och jag tyckte att Erik Niva, som alltid liksom summerade det bäst i en tweet, att så här, den här veckan...
Nej, Simon Bank summerade det.
Ja, fast Simon Bank gjorde det i en text. Alltså, ja. Bank finns ju inte på Twitter. Eller han finns ju med sitt...
Han har trollkonto.
Fönstertittarkonto. Han följer ju alla på Twitter, ja, men ja. Han finns inte som nej. Simon Bank på Twitter. Men då tror jag Niva skrev någonting i stil med: när var senast en svensk fotbollsspelare upplevde en sån stark vecka som Alexander Isak är inne i just nu? Och då pratar vi då liksom ligamål, avgör cupkvart borta mot Real Madrid med 2+1 i veckan, och sen på lördagen så, eller på söndagen så Basken. Avgör han baskenderbyt mot Athletic Club. Mm. Alltså den här veckan tror jag kan, alltså den har nog gjort väldigt mycket mer för Alexander Isak internationellt än vad den kanske har gjort för oss här hemma. Här har han redan nått den nivån han nu har nått även i Spanien och kanske i många andra fotbollsintresserade länder som följer ändå liksom vilka namn som slår igenom. Jag tror, även fast han har gått till Juventus för 400 miljoner och så vidare och så vidare, Dejan Kulusevski, det är inget namn som någon egentligen har koll på eller bryr sig om utanför Italien och Sveriges gränser. Just det. I Spanien droppar du ju inte Dejan Kulusevski. Och så kan du liksom, så får du en spansk åsikt om Parmas ytterfå. Alltså, nej.
Absolut.
Och jag tror bara för några månader sedan så var det samma sak med Alexander Isak i många andra länder också. Mm. Men nu så är det liksom så här, ja, vem missar det här? Mm. Jag vet inte.
Nej.
Ja, häftigt. Och det måste jag säga, det är väl alltid så när det blir ett sånt här crescendo och det finns en annan typ av relation till någon spelare i laget då än bara liksom, som vilket lag som helst. Men hela fotbollsupplevelsen, väldigt bra.
Aha.
Jättefin arena.
37 000 fullsatt.
Superbra stämning. Det var ju vårt resesällskap också verkligen så här. Mm. De här fördomarna man har haft gentemot spansk supporterkultur och läktarupplevelser fick ju verkligen sig en törn. Och jag menar, jag har inte varit på 100 spanska ligamatcher. Men de man har varit på, ja, det har ju varit sådär, men här, det var ju riktigt, riktigt bra alltså.
Ja.
Tycker jag.
Ja, det var bra, så jag ska inte jämföras med Sampdoria Genoa. Men här finns också någonting att säga om den rivaliteten som någonstans ändå råder. Pintorp var inne och pratade lite om den senast, att den har växlat upp lite, rivaliteten på slutet. Men den är ändå vänskaplig, alltså det finns inget hat, man slåss inte. Men däremot så sjunger man ramser mot varandra och det var ganska uppjagat när det röda kortet kom och det var mycket i Sjödeputa och liksom sådär mot Munjain. Men samtidigt då i 70:e minuten så sjöngs det gemensam baskisk folksång, som jag upplevde det som i alla fall.
Ja, eller var det inte, liksom, var inte känslan att andemeningen av den där ramsan, det var, alltså, båda har intresse i det syftet. Det var mot makten, det var mot Franco, det var mot Madrid.
Definitivt. Nej, men den fanns ju ändå där. Mm. Så jag menar, det är ju ett inslag som är ganska starkt, tycker jag ändå. Som man måste ta in liksom, om man pratar om rivaliteten.
Jag vet, lagen. Det känns som när du sa att det var en folksång, så känns det som att så här, den hade inte ens något så här politiskt syfte.
Nu kan inte jag baskiska, och det är klart att jag hade kunnat fråga exakt vad det betydde. Men det var väl ganska tydligt att det fanns såklart politiskt inslag i det också. Mm. Det tar man väl med sig från den här matchen också. Det är klart att så här, en match som bara har fotbollsmässig rivalitet, ingenting annat som ligger liksom, som grund till den, inte kan nå samma höjder liksom som match. Alltså, har ett litet hatiskt inslag också, ja, men det händer någonting med stämningen. Men som du säger, utöver det, super, superbra. Alltså, det var familjärt, det var en mysig match att vara på. Och rekommenderar varmt till alla, dels då San Sebastian som stad med Atlanten, Biscayabukten utanför. Och
gå och käka köttet på Bar Nestor.
Det var helt okej. Och det finns många sköna pinchosbarer. Nej, men alltså det
ja, men du gillar ju att så här, när alla,
det är ju inte topp 10
när alla
kött
hyllar köttet och det ser, det otroligt bra ut på bilden, så här, då gillar du ju att vara den som bara
är inte topp 10
2 plus.
3 plus absolut, men det är inte topp 10.
Bara starka 4 plus. Ja. Det var det verkligen. Ja. Nej, jag har haft en väldigt rolig helg. Och då ska vi, herregud, komma ihåg att det var ju mycket annan fin fotboll också som spelades under helgen och som man bevittnade. Jätteroligt till att börja med att se studion på C-more som Axel Pileby och Adam Pintorp och Vicky Blomé rattade med den äran. Så var ju Husfeldt och Koncha på plats och Frida Nordstrand fick tag i Zlatan som hade träffat Pernilla Wiberg.
Mm. Jävla konstigt när artikeln kom.
Gjorde
i
Expressen. Gjorde mig ändå glad att Zlatan liksom känner igen henne.
Ja.
att så här, ja,
det du säger inte väl presentera, jag vet vem du är.
Nej, men det
är
exakt, det säger väl ändå någonting om Pernilla Wibergs storhet på 90-talet.
Hon drog ändå Åre-kortet i och med att Zlatan spenderade väldigt mycket tid i Åre under vintern och han var hemma vid jul och sådär, så är han ju där. Det har inte undgått någon, kan jag tänka mig. Dunderhuset där uppe också som de bor i.
Ja, den är inte blyg, den kåken.
Det är ingen blyg kåk, definitivt inte. Nej, men då drog Åre-kortet och frågade om skidåkte. Ja, men Zlatan ändå säger det då att nej, efter knäskala så är det inga skidor, för att komma efter karriären. Ja. Känslan är att Zlatan är ruskigt svag på laggen. Alltså. Det är blå backen och ploga. Han får fan hyra halva, vad är det heter, Björntopp eller de där, Björndalen. Där.
De där pjäxorna nuddar ju inte varandra.
Nej.
När han åker neråt.
Nej.
Det är en halv meter mellan pjäxorna.
Liksom en månad privatlektioner ensam i backen innan han kommer visa upp sig. Så jag känns det att han har instoppade jeans i pjäxorna när han kör Zlatan. Och skinnpaj.
Nu nej, kanske klev. En meter över liksom.
Nej.
Jo, tycker jag.
Alltså inte över,
inte över någon gräns.
Sigge Mungipa. Ja, mäktigt. Jag har ju en gång stått nere i sittliften upp till toppen. Vad heter topphelvetet? Hur som helst så åkte vi upp...
Toppen i Åre?
Ja.
Är det vi pratar?
Det heter ju någonting där. Okay. Skitsamma. Ja. Och,
Björnfoten?
Nej.
Lovfoten?
Nej.
Vad är det som heter foten? Nej.
Skitsamma. Ja, folk vet bara, som vet.
Jag är här i dalen.
Men,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi åkte spontant upp en kväll bara.
Alpintutto är svagt.
Ja, alpintutto är ruskigt svagt. Men just det här jeansen instoppade.
Ruskigt fin alpintutto.
Jag kommer upp och har då glömt skidbyxor och sånt. Aha. Så att jag står då i liften med hyrda lagg. Och i Åreliftarna som har varit där på morgonen, det är liksom alla som ska upp till toppen och åka nysnö på baksidan. Så, här. Så alla har ju värsta grejerna och mäter sig lite med varandra. Man ser det så här, kastar blickar mot varandra. Så här, vad är det där för lagg? Det är den här fölkilagg liksom, som är speciales. Och jag står då med hyllagg och har ett par acne jeans. Som är, jag kan inte stoppa in dem. Så de är liksom upprullade mot knäna. Så här, och en Carhartt-jacka. Och då säger min polare, som är supervass då såklart på lagen, att du kan inte åka så här. Alltså, du kommer bli blöt och kall. Och, alltså, det funkar inte. Men jag har lite silvertejp. Så han står då och tejpar hela röven och knäna med silvertejp i den där speciella sittliften innan vi åker upp och alla tittar på mig. Sen plogar man sig ner från toppen. Sorglig syn.
Ja, fin alpintutto.
Ja.
Kanske blir någon ny episod kring sportlovet här.
Ja,
om några veckor. Vi är sponsrade av europarund.se och tillsammans med dem så vill vi slå ett slag för dels tågåkandet men också det gamla fina Interrail-kortet. På europarunt.se så hittar du all information och mängder av inspiration om tågresor i Europa. Och självklart så kan du köpa ditt Interrail-kort där också.
Ja, men det råder väl inga tvivel om att det är tågtider, va, Gusten? Och det är någonting som har kommit för folk nu. För mig har det alltid varit tågtider. Jag älskar tåg. Varför älskar jag tåg? Jo, men jag har ju bott nere på kontinenten till skillnad från dig, Gusten. Och där, nere i de civiliserade länderna, så åker man tåg. Förutom att det är jävligt nice att åka tåg. Är du med på det eller?
Ja.
Alltså att bara sitta på tåg. Ja, men åker du bil, ja, men då ska du fokusera på vägen. Du kanske inte sitter så bekvämt oavsett vilken bil du åker. På tåget kan man röra sig runt och man kan gå till bistron, man kan mysa så här. Men en sak liksom, man ska verkligen jämföra med till exempel flyg. då måste man ju ta sig från flygplats och du ska igenom säkerhetskontrollen. Det är en jävla massa meck. Medans då med tåget så åker man från stadskärna till stadskärna ute på kontinenten. Dessutom då så har man ju, ja, men som jag då, åkt mycket i Italien. Frecciarossan och lokaltågen som knyter ihop de små platserna. Det är jävligt bekvämt och man tar sig överallt och det går fort och det är jävligt smidigt.
Vet du vad man också slipper när man inte behöver besöka flygplatserna?
Berätta.
Man slipper att bli blåst av taxichauffören på vad det ska kosta in till City Center.
Faktiskt, faktiskt. Det är faktiskt en stor anledning till att åka.
Känner man aldrig så usel som människa när man vet att nu prisar jag 300 spänn mer än vad det egentligen kostar.
Ja. Så sluta harva, det är ett litet budskap här från mig. Jag som slår slaget för tåget starkt. Med ett Interrail-kort kan man alltså resa i 33 länder i hela Europa. Tänk bara på vilka fotbollsresor man kan sy ihop på det, Gusten.
Du och jag har ju till exempel sytt ihop en liten Champions League-minitågluff.
Visst.
Tillsammans med europarunt.se här nu i slutet av februari. Vi börjar med att dra till London för att se Chelsea mot Bayern München. Mm. Och sen ska vi faktiskt, det här är lite bucket list-läge, ta tåget under den engelska kanalen och genom Frankrike ta oss till Lyon för åttondelen mellan Lyon och Juventus.
Jag har ju en gång i tiden åkt Calais Dover i en sån här typ, man sätter bilen på båten så är det som en svävare liksom, som drar över. Det var ju 80-tal när jag gjorde det. Nu är det 2020, då tar man tåget under kanalen. Det ska bli ruskigt mäktigt faktiskt.
Det spelas fotboll hela våren, hela vägen in i sommaren då EM rullar igång. Och ni vet ju att det här Europamästerskapet är utspritt över precis hela Europa. Så varför inte sy ihop en egen liten tågresa med fotbollen som gemensam nämnare? Gå in på europarunt.se/tuttobalutto för att läsa mer om fotbollsresor med tåg. Där finns också ett quiz där man kan vinna två Interrail-kort till kommande EM.
Mäktigt ju, två Interrail-kort. Gå in på europarunt.se/tuttobalutto som Gusten sa. Vi säger stort tack till Europa Runt för att ni möjliggör Toto Balutto.
Vi är sponsrade av våra världsledande vänner på Randstad.
Mäktiga, mäktiga Randstad.
Vi kanske har några nytillkomna lyssnare som nyligen har upptäckt Toto Balutto. Då vill vi, framförallt för er skull, bara förtydliga att Randstad, det ska ni från och med nu direkt sammankoppla med jobb.
Ah, exakt.
Arbete. Ah, yrke. Ja, ja, ja. Karriär. Randstad.
Exakt. Jag fick till exempel ett DM här på Toto Balottos Twitter, Gusten. Det var den som frågade, måste man ha haft ett arbete tidigare? Om man då ska gå in på randstad.se och få hjälp att hitta ett arbete. Nej, det behöver man ju såklart inte.
Nej.
Randstad, de tar hand om alla, eller?
Randstad hjälper dig som inte har jobbat tidigare och vill jobba. Mm. Som kanske vill söka dig vidare från en bransch till en annan. Eller som vill klättra inom det området man redan arbetar inom.
Nej, men exakt. Och sen så kan man ju faktiskt gå in och förbereda sig inför ett jobbbyte. Alltså det kan ju vara så att man går i tankarna att byta. Man kanske inte riktigt trivs på sitt jobb. Man kanske har högre ambitioner, så kan det också vara. Så man vill ha lite koll på vad som händer på arbetsmarknaden så att säga och se vilka jobb som eventuellt kan dyka upp. Och då kan man göra det, eller hur?
Precis, på randstad.se så är det väldigt lätt att navigera sig fram till just det som handlar om dina behov och ambitioner.
Exakt.
Där finns även en platsbank med massa lediga tjänster och vi håller bevakning på den här slussvaktsgigget på Göta kanal.
Definitivt. Det är dröm som sommarjobbet. Men tänk bara så här, ni behöver jobb, ni funderar på att byta. Det finns bara en plats, det är Randstad.
Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Det vi i alla fall skulle komma till var ju att Zlatan med sitt Milan gjorde säsongens bästa halva. Mm. I första halvlek. Det var ju en överkörning. Mm. Alltså, jag tycker man leder rättvist med 2-0 i paus. Och Inter är ju både tagna på sängen och tagna av stundens allvar. Och, alltså Juventus efter torsken mot Hellas dagen innan har ju verkligen liksom öppnat upp hela titelracet. Och...
ja, men det var deras chans. Och plus att man har haft kanske lite bättre perioder på slutet. Vann senast 2-0, Lukaku fortfarande i form. Eriksen har kommit in ändå i laget. Mm. Och sådär. Så att det är klart att det bubblade lite Inter inför den här matchen.
Ja, jag menar, du och jag var ju även på spåret att Milan har plockat väldigt många poäng här sen efter nyår. Men motståndet har ju varit ganska så beskedligt. Mm. Och nu kommer Inter förvisso utan både Lautaro och Handanovic. Men...
Jo,
jag ser bara att det är liksom... Handanovic släpper ju inte båda de där kassarna. Det gör han ju inte. Det slår jag fast. Även fast han inte är, som Husfeldt sa, en av världens bästa målvakter. Det tycker inte jag.
Undrar om inte Samir Handanovic, en av världens bästa målvakter, hade haft båda dem där.
Men, och sen så Lautaro Martinez, ja visst. Det är svårt att säga att hans frånvaro inte ska göra någon skillnad i Inter. Men den andra halvleken som de går sen ut och gör, första kvarten där. Jag tycker man såg ganska så tydligt i Zlatans...
Var det inte väldigt mycket så här Contes ord i paus som man såg i de 15 minuterna?
Här har det varit en hårtork inblandad.
En.
Ja. Nej, men jag tyckte man såg det väldigt bra och tydligt.
Minst
i Zlatans
ansiktsuttryck
i intervjun efteråt med Frida. Så säger han liksom, vi pratade om att nu är första 10 minuterna väldigt, väldigt viktiga här. Och så... Mm. Ja. Går en kvart och det är utjämnat.
Det är vänt
på steken. Alltså man ser i hela hans, han säger ju ingenting mer än så, men du ser i hans ögon hur trött han är på Romagnoli och grabbarna där bak. Han är så frustrerad.
På tal om hårtorkar. Alltså. Inga snälla ord som sägs i omklädningsrummet efter den matchen.
Nej, jag tror
och det ska ju inte sägas heller. Vad fan, det är ett lag.
Nej.
Kom igen.
Nej, så att,
höjer vi oss, gärna dirr.
Det var väldigt mycket som sas bara i Zlatans ansiktsuttryck när han pratade om det tappet som Milan gör. Men fan, hylla de som hyllas bör. Inter, de kan nog få ordning på den här säsongen helt och fullt här nu. Det kändes som att så här, okej, nu har vi vacklat lite, vi har tappat lite poäng här och där, vi har åkt på någon skada och på någon avstängning. Men Juventus har liksom, de har inte dragit ifrån.
Nej.
När de gick upp till 4, då satt ju du och jag och sa så här, ja, så var vi där igen.
Ja.
Att Juventus har skaffat sig ett försprång neråt i tabellen som gör att de kan förlora en match och fortfarande leda. Nu är Inter förbi.
Mm. Och sen är det ju balt att Lazio är med i den titelstriden fortfarande.
Herregud.
Och som jag ser Lazio så är det ett lag, så plan B och plan C finns hos Nagelsmann. Det finns ju definitivt i Simone Inzaghi som kan vinna de här tajta matcherna som den borta mot Parma nu i helgen 1-0, men man kan också stå för betydligt mer energifulla prestationer, alltså när man går framåt på ett annat sätt. Så att, jag tycker fan, Lazio är väl det laget som jag är mest imponerad av den här säsongen.
Ruskiga Lazio inte då på söndag.
Otroligt.
Otroligt alltså. Öppnar vi upp studion på Simor. Missa inte det.
Är du,
då är Gugge debut.
Oj, Lazio Inter debut. Stadio Olimpico tänker jag.
Mm.
Kanske lite på
rätt?
plats feeling också, eller?
Giglio Media,
ja.
Glänta lite på dörren.
Visst,
ja.
Här finns vi.
Ja. Nej, men annars så är det väl någon jävla, liksom... Det är väl någon Flickor 09-turnering som ska styras.
Ja, vi ska på träningsläger i Uppsala i Footyard-hallen. Bara sån sak.
Då är det ju ändå inte disponibelt.
Ja, man har väl alltid en skärm tillgänglig.
Ja, väldigt häftigt Milano-derby måste jag säga. Otroliga korrar innan alltså.
Mm.
Jag, det är någonting med Inter och de här...
Det latinska ihop med djävulen.
Ja, det går lite åt så här riddar turnéspel hållen och det är så jävla liksom.
Det är så mycket,
det är så vräkigt. Det är lite så här,
först ska man hålla på att översätta från latin.
Det är lite öskans vardagsrum, om du förstår vad jag menar. Du vet öskan Melke Michels soffa i vardagsrummet i den är inte blyg heller.
Nej, det är den inte.
Nej. Och så det är så här, jag visste
det är vräkigt.
Det är en soff, men det är lite vräkigt här.
Ja.
Och det är alltid samma sak med Inters liksom korrar till de mest maxade matcherna.
Ja.
Att det är så här, ni kanske skulle liksom gått på ena spåret.
Så man måste ju ratta in sig i
vräker på.
Man måste ju ratta in sig i Siavush flöde liksom för att förstå hälften av det som pågår på läktaren. Liksom med all jävla översättning på latin och varför i hela helvetet det ska vara riddare och sen är det ju alltid någon jävel som åker på skit alltså. Det är ju så.
Ja.
Det är någon jävel som får en fot i ansiktet eller pissas på eller någonting.
Ja.
Ja, men det är mäktigt där.
Du noterade Zlatans korta kommentar till huruvida Inter kommer gå vidare och vinna Scudetto eller inte.
Så här.
Secondo te, ultima domanda. Quest'Inter è da Scudetto?
No.
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 Jo, men han säger på ett skö...
No.
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 Och det är såklart besvikelsen efter att ha förlorat ett derby också. Och jag menar, han har väl den första halvleken i sig också. Men då ska ju Milan möta Juventus.
Mm. Coppa Italia-semin.
Mm.
Det är inte klart än vart man ser den.
Nej.
Eller?
Jag tror inte det.
Nej. Det är ju ändå oväntat att ingen har tagit en så pass högintressant match som ändå Milan, Juve, Zlatan, Cristiano. Ja, vi får se vart
han är tillgänglig för jobb.
Gillar att glänta på dörren.
Ja. Det är liksom, dörren. Men det blir så nu i Randstad-tider. Alltså, ja, det finns tid att arbeta för min del. Jag har tid över.
Ja.
Så att, det är väl lika bra att säga det. Det kanske är någon arbetsgivare där ute som lyssnar.
Men hörru du, nu snurrar julen snabbt. Nästa vecka drar Champions League-åttondelarna igång igen. Alltså, hur taggad är man på det?
Ja, men jävligt mycket. Alltså, det kommer ju dessutom in i ett skede på säsongen där saker och ting är på väg att inte sätta sig, men det ska avgöras. Mm. En förlust nu kan betyda väldigt mycket. Psykologiskt, men även för tabelläget. Du pratar om att vi har Lazio och Inter i helgen. Fan, i Tyskland så är Bayern München, Leipzig, de är där. Torska Leipzig en match samtidigt som Bayern vinner. Ja, men då tappar man förmodligen för mycket mark för att hänga med. Och så att det, ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det börjar bli på riktigt säsongen, och att dessutom kliva in i åttondelsfinal i Champions League då, det är ruskigt mäktigt faktiskt.
Sen är det ju faktiskt så att vi, bortskämda som vi är i det här landet, för tredje året i rad har ett svenskt lag i omstarten av Europa League. Mm. Östersund 18, Malmö i fjol och så Malmö igen nu. Och det tycker jag också lyfter Europa League och den omstarten, för att det brukar ju väldigt, alltså det brukar ju vara väldigt mycket i skuggan av Champions League när 16-delarna i Europa League ska trampa igång. Men när man nu får då Malmö, Wolfsburg direkt, Big Mike Lustig ska möta Roma, så det blir alltså så här, det finns
nuggets även i Europa League, ja. Helt klart.
Och så rullar Svenska Cupen igång. Jävla fint alltså.
Mm, och våren stundar.
Och vi ska till London och Lyon.
Just det ska vi, med Europa runt. Men jag tänkte på det jag ser mest fram emot i den här matchen mellan Malmö FF och Wolfsburg. Det är ju Tomassons taktik, tappa boll med flit på offensiv planhalva.
Just
det ska bli intressant att se. Jag vet att det är Bill Borns och han är inte ensam om att ha den taktiken. Nej. Klopp har väl yttrat någonting liknande tidigare. Jag fattar grejen. Men ändå, att hålla på att tappa boll med flit. Det känns
det blir ju, alltså så här, när du säger någonting sånt så ger du dig själv en...
Men det är också några av de första orden man får höra från Tomasson. Ni på posten i Malmö FF. Tomasson, vad har vi förväntat oss av Malmö nu? När det stundar Wolfsburg och allsvensk säsong och Svenska Cupen.
Den där bollen ska täppas.
Ja, täppas i min flyt. Fan, är det du säger?
Den ska in i här bollen. Jondal. Den ska täppas. Den ska
täppas. Nej, men Kiese Thelin, vad fan, det ska bli skitkul att se Malmö i ett sånt här stort sammanhang.
Jag skulle bara säga det, att när man öppnar upp för att jo, men vi vill tappa boll i lägen när motståndarna då är oorganiserade, för att det ger oss då en bättre möjlighet till att slå sig igenom den ytan och ta oss förbi de spelarna och komma in i ytor som annars är svåra att nå när de får stå uppställt och organiserade och så vidare. Ja visst, jag köper tanken. Men det blir ju också lite så här, att du ger dig själv hela tiden en ursäkt att tappa bollen och göra det dåligt.
Gå tillbaka, du tappar bollen, blev mål. Ja. Jo, men det var med flit. Men
exakt. Vadå, du tror inte vi ville det? Eller? Du tror inte vi ville tappa bollen där?
Ja. Men det verkar ju av de rapporter man får från Malmö-lägret att det råder väldigt god stämning i truppen. Alltså så här, det man har förstått från Ove Rösler, han gjorde jättebra. Alltså, vissa grejer han tog i Malmö hit till den här 16-delsfinalen. Klart han har gjort saker och ting bra, men han var väl inte världens bästa gubbe för att få till ett enat omklädningsrum. Det var spelare i den truppen som inte kände sig, ja men inte mådde speciellt bra. Men Jon Dahl Tomasson känns ju precis som motsatsen. En jävla härlig gubbe som får till skön stämning i omklädningsrummet. Jag tror fan det är precis vad Malmö behöver i det här skedet av säsongen.
Ni kan tabba bollen hur mycket ni vill.
Tabba den bollen!
Du tabbar bollen och sen kommer du hit och får dig en kram. Vill du ha en kram eller en high five eller en muffin? Du tabbar bollen och du får vad du vill. Ja, men det är bara svenska med liksom dansk direkt.
Ja, fan vad kul det ska bli då.
Ja, det blir en ruskig omstart här nu på säsongerna, både den svenska och den internationella cupditon.
Toto Balotto går också in i ett skede som är väldigt speciellt. Vi börjar blicka mot stora saker som händer i vår. Och då tänker folk, vad ska ni göra nu för trött jävla grejer då? Jo, men jag pratar ju såklart om fotbollen. Alltså, vi har ett EM som stundar. Vi sitter och förbereder Totski Balotski inför EM-podd med Svanemar som kommer bli grym. Växlar upp rejält där. Vi har en turné i maj. Det går fortfarande att köpa biljetter. Stockholm, Malmö finns det ett antal hundra kvar.
Ja, till vissa ställen går det ju inte att köpa biljetter.
Vissa är redan fullsatta. Men det är läge att köpa de biljetterna nu. Alltså det är budskapet här. Alltså det ser vi jävligt mycket fram emot.
Gå in på livenation.se och lös plåtar till ställena som fortfarande har biljetter tillgängliga. Mm. Så lovar vi kanonkvällar.
Ja, det gör vi. Cirkus och Malmö Live är ju de största arenorna. Så där får man väl hitta på något extra då kanske.
Men du, jag måste bara, efter en sån här helg när det har varit svensk succé över i princip hela kontinenten.
Tror du den bästa uspen på liksom, att sälja biljetterna är att buken ska fram? Är det bästa uspen vi har?
Ja, kanske.
Jättefin gästlista. Och, ja, men du vet, vi har grejer på gång. Ja. Buken ska fram.
Du, det var bara det jag skulle avsluta med här efter en sån här helg när det har varit sån här svensk succé. Vad tror du Janne sitter och tänker på? Vad känner han? Vad fnular han på? Alltså, har Zlatan grejen? Har det krusat hans horisont? Tänker han på Zlatan, tror du?
Det tror jag.
Och hur tror du han liksom så här... Det kommer inte bli lätt för mig att starta Marcus Berg här nu. Även fast han har Norge-matchen i höstas att peka på, skulle han, jag sa det till några killar jag stod och snackade med i San Sebastian i söndagskväll om det här också, alltså startar Janne med Marcus Berg i EM-premiären, alltså jag kommer ställa mig i Jannes ringhörna. Jaha, då sätter vi vår tro till Janne en gång till, han har gjort det så jävla bra.
Man får väl göra som i baskderbyt, annat Alexander Isak, komma in och stämma i bäcken, visa vem det är som ska starta.
Ja, men man brukar ju prata om så här angenäma problem när man har jättemånga bra spelare eller många bra spelare i form och sådär. Men tror du på något sätt börjar liksom så här, börjar bli mycket i Jannes huvud nu?
Jag tror så här, högerkanten, Viktor Claesson, följer hans utveckling. Sista anfallsposten såklart, John Guidetta går till Hannover, följer hans utveckling. Har Zlatan lite i bakhuvudet, Kiese Thelin lite grann, så här, kommer tillbaka till Malmö, hur kommer det funka? Så det är väl egentligen de positionerna. Och sen så får han ju följa Ludvig Augustinsson, hur det egentligen går där. Liksom.
Fast, men nu pratar jag ändå.
I övrigt är det ju det vi pratar om, högerkanten och sen...
Ja men okej, sett till truppen då.
Alltså, ja, men jag säger det.
I den här offensiva liksom, partytiden vi lever i nu. Alltså sitter John Guidetti på bänken i Hannover i Schweiz, utlånad från...
Jo men han är ju också ointressant eftersom han är 23:e spelare i truppen. Förstår vad jag menar?
Ja fast han kommer ju inte bli ointressant. Det kommer ju vara en jättepusselbit. Det kommer vara en jättesnackis medial.
Vet, ska medialt så är det, men inte för Sveriges eventuella framgångar i ett EM så är han ju inte intressant. I och med att han alltså den gubben som kommer med, förutsatt att det inte är Zlatan, om det är Kiese Thelin eller John Guidetti, skitsamma. Det spelar inte så jävla stor roll.
Nej.
Det är, jag kan tycka att diskussionerna kring de här EM-trupperna och folks, som jag tycker, överreaktioner liksom, när den eller den femte anfallaren kommer inte med, eller åttonde mittfältaren kommer inte med, det blev inte Ken Sema, men då kommer någon bli irriterad. Varför var det Sam Larsson som kom med istället? Kolla vad Sema gör. Spelar inte så stor roll, för de kommer inte lira.
Nej, nej, det kan jag hålla med om. Men vissa spelare, vissa namn är ju mer intressanta att diskutera än andra.
Men jag säger så här, ja, och det, kan vi, det kommer vi diskutera. Och det gör jag jättegärna. Men i slutet av dagen så har den ingen jävla betydelse.
Tror du att
Janne... Om det inte är Zlatan, alltså för det är någonting annat. Tror för då du kastas att... allt om kull, höll jag på att säga. Ska Zlatan starta istället för Isak till exempel? Eller kan de två leva tillsammans?
Tror du Janne pusslar med hur han får plats med Marcus Berg, Quaison och Isak i en startelva?
Nej.
Eller tror du att...
Men du har ju Dejan Kulusevski också.
Det är det jag
alltså
menar.
Så här från en höger position. Eller ska han spela mer centralt? Ja. Jag vet inte.
Och återigen, jag tycker att den här hösten så fick ju ändå Jannes svar på att Marcus Berg ska nog spela. Mm. Och Quaison ska nog inte spela ute till höger. Alltså, ja. jag tycker att Janne har på fötterna att också gå på den linjen. Hur het Alexander Isak eller Quaison än är. Jag vet inte, men det kommer bli...
Jag tycker definitivt att han måste starta med Isak. Och, för det jag menar så här, det är, även om Marcus Berg gjorde en bra match mot Norge så har liksom, det gått 7 månader. Vi har fått en jävla utveckling på både Robin Quaison och Alexander Isak. Mm. Det, som vi liksom tar med oss från den här matchen i helgen. Att han äger hela arenan. Det händer någonting när han kommer in. Alltså, Alexander Isak är inte samma Isak som han var i höstas.
Nej, samtidigt som
han
jag
har
verkligen...
blivit en ny liksom, inte en ny person, men han har utvecklats. Mm. Som man har han utvecklats, som fotbollsspelare har han utvecklats. Det måste ju Janne Andersson ta med sig liksom, till den där första matchen också. Det är klassskillnad på de två spelarna.
Ja, ja, herregud.
Alltså klassskillnad. Och då måste han ju såklart spela den bästa och se till så att det funkar.
Mm. Jag menar bara att...
Det är en nyckelspelare. Bollen ska till Isak.
Mm. Jag menar bara att det
och
finns
det
ju
är
spelare...
Så här, Janne Anderssons taktik, när Sverige vinner boll, yta nummer 1, det är till centrala anfallare. Yta nummer 2 ut på kanterna. Mm. Det har han alltid haft.
Jag menar bara att det finns ju vissa spelare som ibland... Hela känslan kring deras närvaro i en startelva, det är viktigare att de är i startelvan än att de är på den plats som är mest optimerad för en själv. Och där finns det ju så här, jag personligen nu, i konkurrensen, för jag börjar räkna bort Viktor Claesson. Jag läste den här intervjun med honom i Sportbladet för någon vecka sedan. Och där tycker jag ändå han ganska så tydligt säger att men EM är inte liksom, det är inte realistiskt. Det är inte realistiskt. Således så finns det då, i mina ögon, 3 alternativ. Antingen spelar man Sebbe Larsson ute till höger. Och det är, jag gillar Sebbe Larsson, men Sebbe Larsson till höger på ett svenskt mittfält 2020, då blir han en spelare som, det är viktigare att han är i startelvan än att han spelar på den position han ska spela i.
Ska vi sägas brassklappas någonting om vilka vi möter?
Såklart, ja, men det är skillnad på Spanien och det är skillnad på det exakt, tredje laget som exakt, vi får från playoffen. Det tycker jag också. Men om vi då liksom går vidare på högerkanten där, så är det liksom, ja men Quaison är ju ett alternativ, men då blir det också för att han ska vara i elvan snarare än att han ska spela där han ska spela. Mm. För att man då gör man plats för Berg och Isak centralt, och då får vi spela Quaison till höger. Mm. Det är inte heller bra. Alltså Kulusevski, pole position, säger jag.
För startelva.
Till höger. Mm. Kanske inte då mot Spanien. För där tror jag ändå liksom Janne kommer välja en lite mer defensiv
Rodin,
balans. Typ. Nej, men kanske Sebbe Larsson. Ja. Är jag...
Får vi se.
Alltså... Och spelar man Kulusevski till höger, då kan inte Quaison, Berg och Isak spela.
Exakt, då ska Isak och Quaison spela såklart. Mm. Om det nu fortsätter så här. Sen kommer vi säkert få någon till skada innan EM. Så är det ju för alla landslag. Någon jävla nyckelspelare ska alltid gå sönder i april, maj någon gång. För att de matchas för mycket. Och så blir man förbannad på klubben och tränaren. Hör du, fräscht att avsluta med lite EM tycker jag.
Mm. Nu gasar vi.
Officiellt sparkade vi igång EM 2020. Nu.
Ja.
Härligt.
Och i nästa avsnitt av Toto Balotto så kommer vi prata lite gamla mästerskapsminnen. Då vi gör vårt andra försök med en av våra stora.
Ja.
Får man säga så? Kan man kalla honom en av våra stora?
Jag tycker det.
Ja, det ska bli sjukt kul.
Jävla mäktig kille.
Vi gjorde ett försök förra veckan. På något märkligt sätt så blev det ett missförstånd. Vi gör ett nytt försök imorgon igen och det avsnittet hör ni från och med torsdag.
Ja, klassiska torsdag 05-släppet från Kimpa Vicien, det gillar man.
Då tror jag också att vi kommer ha våra första Champions League vårspecialer.
Härligt.
Bortom Bett som presenterade.
Ni hör ju.
Häng med.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi älskar att ni lyssnar. Vi älskar att ni hänger med oss som på resan ut till San Sebastian. Snart åker vi till London och Lyon också. Då är det bara att liksom fortsätta haka på tåget. Tack för en härlig helg, Gusten.
Tack detsamma. Ciao tutti.
Ciao tutti. Strisarna kom, för vi väntade den mer än ner. Så mig och min baby, vi var på den igen mer än ner. De kylade gas gennem vinduerne, så tårerne de trillede i stuerne. Oh yeah, mer än ner.